God förmiddag. Jag heter Christian Mölk, som min fru redan har sagt. Och jag ska predika om de första lärjungarna idag, tänkte jag. Utifrån Johannes evangelium. Och det är lite annorlunda än de andra evangelierna. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men jag försöker att när jag predikar inte ta med mig några papper eller anteckningar upp. Eller min surfplatta. Utan jag bara står här och pratar i en halvtimme. Och då kan det mycket väl hända att jag missar så här viktiga poänger som jag hade tänkt säga. Och då tänkte jag säga det att alla mina predikningar liksom finns som text. Jag har redan skrivit dem och finns på min hemsida ifall man liksom vill fördjupa sig eller läsa något mer eller så. Så det är stor risk att rätt många så här viktiga saker som jag hade tänkt säga försvinner. Men så är det. Johannes kapitel 1 och vers 35 tänkte vi kika lite på. Det är när vi kommer in i den här texten så är det Johannes döparen som håller på lite. Nästa dag stod Johannes där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående så sa han: "Se, Guds lam." De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Och nu tänkte jag att vi ska försöka förstå så här vad det är som händer i den här texten. Där liksom de här personerna som det handlar om blir Jesus lärjungar steg för steg. Och så kanske du kommer kunna känna igen dig lite i att ja, men det där är jag liksom, på steg nummer 2 eller steg nummer 5. Eller liksom, det där vill jag lära mig mer om. Det där liksom. Så tänk nu att det här är en resa nu på 7 steg i att bli en lärjunge. Och det första steget, det gör Johannes, döparen. Han var ju typ Jesus kusin eller någonting sånt. Och döpte människor i Jordanfloden. Men när han får se Jesus träda fram och börja predika och allting sånt. Då pekar han på Jesus för sina lärjungar. Och det är det första steget. Jag tror att nästan alla här inne, förutom några undantag, har kommit till kyrkan eller kommit till tron för att någon annan har pekat på Jesus för dig. Det kan vara en förälder som tog med dig till söndagsskolan och vaggade in dig i tron. Liksom. Det kan vara en vän som har frågat, ska du inte följa med till kyrkan? Du kanske, ja, det kan vara olika så, men grejen är att nästan varje gång som någon hittar till Jesus så är det för att någon annan har pekat på Jesus åt dig. Och pekar liksom, se på den där personen, se på Jesus, se på, kom med till kyrkan. Så lärjungaskapet börjar med att någon annan leder dig till Jesus. Tänk på dig själv nu, du är ju då förhoppningsvis en lärjunge eftersom du är här. Tänk, vem kan jag peka på Jesus åt? Finns det någon i min släkt eller min bekantskap som jag skulle vilja komma till tro? Peka på Jesus. Sen är det också intressant att notera då att Johannes döparen hade ju själv ett gäng lärjungar. De här var ju två av dem. Han predikade, han döpte. Han liksom hade som en egen församling. Och nu vill de här lärjungarna byta pastor, så att säga. Hur ska man se på det egentligen? Kunde inte Johannes ha blivit så här, nej men ska Jesus komma här och ta mina lärjungar? Det vill vi väl inte. Men jo, Johannes döparen var verkligen så här, det är Jesus det handlar om. Det är han vi ska peka på. Och jag tänker själv liksom, vi måste alltid vara varsamma för och akta oss för att inte bygga våran egen vision, även som församling. Inte bygga vårt eget koncept. Och så kommer det några och har upplevt något från Gud. Och som vill göra det i församlingen på något sätt. Och vi säger nej, du får inte det. För det passar inte in i vår vision. Det vore väl tråkigt om vi sa så liksom. Utan nej, vår vision det är att peka på Jesus. Det är liksom det som är grejen. Det är Jesus som det handlar om. Allting. Så han blev inte avundsjuk, utan jag tror att Johannes döparen snarare blev glad att hans lärjungar lämnade honom för Jesus. Nummer 2. i vers 38 då. Jesus vände sig om och såg att de följde honom och han frågade dem, vad söker ni? Visst är det anmärkningsvärt att det första Jesus säger i Johannes evangeliet, det är en fråga. Vad söker ni? Visst är det liksom ändå. Här kommer en nyfikna människa till honom. Han börjar inte predika för dem. Han tar inte fram Bibeln och börjar förkunna. Han börjar inte liksom med att berätta de bibliska sanningarna och banka in Bibeln i huvudet på dem. Han gör inte det. Han ställer en fråga. Vad söker ni? Tänk på det en liten stund nu. Hur Jesus bemöter människor som rör sig mot honom. Han tvingar sig inte på dem. Han bankar inte ner ett budskap i dem. Utan han frågar dem, vart är du? Vart befinner du dig? Vad längtar du efter? Vad letar du efter? Vad söker du? Han är intresserad av de här två personerna. Och vill veta vart de är i sitt liv. Liksom. De kanske inte är redo för att få Bibeln bankad i huvudet. Det kanske är väldigt få människor som faktiskt är där egentligen om vi ska tänka efter. Tänk dig själv om du är icke-kristen och första gången du kommer till kyrkan och det första du möts av är en jobbig person som bara ska berätta bibliska sanningar för dig. Vi är emot det här och det här och det här och för att bli medlem här så måste du göra si och så och så och du måste sluta göra de här grejerna och de här grejerna. Det är väl ingen som vill bli kristen då? Eller hur? Däremot om man möts av att, nej men hej, vem är du liksom? Berätta mer om vem du är. Då tror man, okej, här verkar de faktiskt vara intresserade av att lära känna mig. Liksom. Och så långsamt men säkert kommer man säkert bli intresserad av den här personen, Jesus, som frågar den här frågan. Vad söker du? Det ligger också något mer djupt, tycker jag i alla fall, i den här frågan. Vad söker du? Det första Jesus säger i Johannes evangeliet. Vad söker ni? Jag tror att vi alla bär på ett sökande. Om vi ska bli lite djupa för en sekund. Liksom. Alltså att man existentiellt söker någonting i livet. En mening med livet. Svar på frågor man har. Varför händer det här? Varför är jag så drabbad av olycka? Eller liksom, varför? Liksom? Jag längtar efter någonting mer. Det kan vara olika för alla. Men det är som att Jesus har ett svar på den där frågan. Svaret är alltid Jesus på något sätt. Men det är som att han vill liksom prata om det där. Liksom. Vad söker du? Du kommer hitta svaren i Jesus så småningom. Nummer 3 i lärjungaskapet, vers 38. Lärjungarna då, de svarade, Rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem, kom och se. Det här tycker jag också är ett intressant svar då från lärjungarna. De svarar ju inte på frågan. Jesus frågar ju, vad söker ni? Och de svarar då, var bor du? Alltså det har ju inte något med det att göra. Jag vet inte, det kanske är en förvirring eller att de varit lite nervösa här nu. Jesus pratar med dem. Alltså jag vet inte, men de sa liksom, var bor du? Och kanske döljer det sig någonting där bakom det där. Liksom. De vet inte vad de ska svara. Liksom. Men det som är uppenbart är att de vill lära känna Jesus lite mer. De vill liksom, de vill inte bara få höra predikningar utan de vill komma hem till honom. Var bor du Jesus? Får vi följa med? Liksom? Får vi se hur, vem du är? Och, alltså sådär. Det tycker jag är en fin inställning ändå. Även om den är lite tafatt och lite förvirrad kanske, men att vara nyfiken på Jesus som person. Inte nödvändigtvis bara få höra massa bibliska sanningar hit och dit, det kan vi ta sen. Men att få liksom lära känna honom, verkar de vilja. Jag tycker det är bra. Och Jesus svarar positivt på det där. Han sa till dem, kom och se. Och här tycker jag, här är, nu ska vi lära oss något av Jesus, eller hur? Här är hur man leder människor till Jesus. Först hur Johannes döparen pekar på Jesus. De blir intresserade, söker sig till honom. Och sen hur Jesus säger till dem, kom och se. Återigen, han Han bankar inte ner Bibeln i dem. Han säger inte alla bibliska sanningar. För att bli kristen måste du först tro på det här och det här. Du måste kunna Fader vår utan till. Och du måste gå till kyrkan 3 gånger varje söndag. Han säger ingenting om det där. Han säger bara kom och se. Se på mig. Se på mitt liv. Se på hur jag är. Se på hur jag lever. Se på hur jag beter mig. Prata med mig. Ställ dina frågor. Jag ska ställa frågor till dig. Vi ska prata. Vi har en relation. Vi äter mat. Allt det här. Kom och se. Tänk om vi som församling, eller vi som kristna individer, kunde ha den inställningen. När vi möter människor som är, vi märker, de är nyfikna på Jesus. De svarar bejakande på det där, vad söker ni liksom? De söker någonting. Om vi då kunde säga, kom hem till mig. Så kan vi prata. Så tar vi en kaffe, så träffas vi och lär känna varandra lite. Se på mitt liv, hur det är att leva som en kristen. Jag kanske inte är perfekt, men se liksom mig och mitt liv. Kom till vår församling. Se hur vi fungerar som församling. Vi är inte perfekta, men vi försöker i alla fall leva ett kristet liv. Tänk om man kunde vara lite mer sådär liksom. Kom och se. Innan man börjar banka Bibeln. Det kan vi göra sen. Men i början ska vi göra kom och se liksom. Nummer 4 i lärjungaskapets lilla resa från vers 39. Då gick de med honom och såg var han bodde och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring 10:e timmen. De följde med Jesus, de fick ett personligt möte med honom. Det här, mina bröder och systrar, är helt avgörande för om någon vill bli kristen eller inte. Och kunna leva liksom som en troende. Det är att få ett personligt möte med Jesus. Det är det handlar om. Vi kan lära folk trosbekännelser hur mycket vi vill. Liksom. Det är inte det som frälser dig. Det är det personliga mötet med Jesus som kommer förvandla ditt liv. Det finns inget annat. Det är honom. Liksom. Det enda vi kan göra det är att peka på Jesus. Ditt personliga möte med honom kommer förvandla ditt liv. Och det tycker jag är intressant också att se här då att Johannes har skrivit, han som skrev det här evangeliet, det var väl då antagligen Johannes som var med, en av de två. Det var omkring 10:e timmen. Det är ett klockslag. Vet ni, någon som vet vad det är för klockslag?
Klockan 4.
Klockan 4 på eftermiddagen. Ja, men har du varit med om det där någon gång? När du är med om en stark upplevelse och så etsar det sig fast i dig. Du kommer ihåg exakt vart du var, vad klockan var och vem du var med när någonting väldigt speciellt hände. Eller hur? Man kommer ihåg liksom när ens barn föddes. Man kommer ihåg så här små konstiga minnen från sjukhussalen man befann sig i. Man kommer ihåg vädret dagen då man gifte sig. Eller, ni vet, ja, men såna här grejer. Liksom. När det är starka minnesvärda händelser så etsar sig saker fast i minnet. Och det är som att Johannes bara vi fick komma hem, vi fick vara med Jesus första gången. Klockan var 16:00. Det är som att han vill förmedla någonting till oss som läser det här bibelåret nu liksom. Det där kommer jag ihåg. Jag kommer ihåg, kanske han inte hade en klocka runt armen. Det är en senare uppfinning. Men han visste liksom, klockan var 4 på eftermiddagen när jag fick träffa Jesus för första gången. Det är anmärkningsvärt. Kommer du ihåg när du mötte Jesus? När du blev frälst? Kanske inte kommer ihåg exakt klockslaget. Jag kommer ihåg när jag blev andedöpt. Det har etsat sig fast i mig. 2 veckor före millennieskiftet. Söndagen 2 veckor före millennieskiftet. Man kan säkert leta fram datumet på något sätt, men det är liksom det sitter där. En liten bonus lärdom då. Nu hoppar vi ut från de här, eller det här är egentligen steg nummer 6 i den här listan, men vi går lite före. Från vers 40. Andreas, Simon Petrus bror, var en av de 2 som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom: vi har funnit Messias. Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Det står om Andreas 3 gånger i Bibeln. Och varje av de gångerna så för han någon till Jesus. Det är det enda vi vet om Andreas. Han för Petrus till Jesus. Han för den lille pojken med bröden och fiskarna till Jesus. Och han för ett gäng greker till Jesus. Det är allt. Han var ingen stor teolog. Han var ingen församlingsledare, vad vi vet. Han var ingen missionär, eller det var han kanske. Men ja, vi vet inte speciellt mycket om Andreas i Bibeln. Förutom att han förde människor till Jesus. Det är liksom hans lärdom. Det är vad han lär oss. Det var det enda han gjorde. Och ibland kan jag tänka så här att jag kan inte vara som Paulus, kanske du tänker. Jag kan inte vara som Petrus. Nej, men du kan vara som Andreas. Alla kan vara som Andreas. Att man helt enkelt bara, det enda lilla man gör, det är att föra en människa till Jesus. Det räckte liksom. Det var hans uppgift. Han gjorde den 3 gånger. Det räckte för att bli en apostel. Så att, ja, han gjorde säkert något mer. Men ni fattar vad jag menar, att det är en fin uppgift. Sen i punkt 5 då, i vers 42. Jesus tittade på Petrus och sa: du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Och nu kan man undra, det var väldigt många namn här, men olika språk. Kefas, det är Jesus modersmål, eller vad man ska kalla det. Det språk som han faktiskt pratade, arameiska. Sen har man översatt alla predikningar och allt det Jesus sa till grekiska. Så vi läser ju faktiskt inte Jesus originalspråk. Utan vi läser Nya testamentet på grekiska. Ja, som sen är översatt till svenska då. Men hur som helst. Kefas är arameiska och Petrus är grekiska. Och det betyder sten. Klippa. Och för er som vet vem Petrus är. Ni vet att i evangelierna. Då är han långt ifrån en stabil klippa. Eller hur? Han brusar upp. Han går händelserna i förväg. Han är allt från stabil. Långt bort från stabil. Han är verkligen inte en stabil människa. Och Jesus säger till honom: du är en klippa. Vad säger det oss? Det är ungefär lika bizarrt. Som att Jesus skulle säga till mig, när jag är cirka 19-20 år: Christian, du är en pastor. Det är lika långt från verkligheten som att han säger till Petrus: du är en klippa. Och det säger oss någonting. Att Jesus ser någonting i oss vid första mötet med oss. Han ser vad han ska göra dig till. Han ser att Petrus, du är så långt från en stabil klippa som det finns. Tvärtom är du den mest liksom röriga, konstiga människa jag har mött. Liksom. Men får jag bara jobba lite med dig så ska du bli en stöttepelare. En av de största apostlarna, en av ledarna i den första församlingen. Så när vi läser apostlagärningarna, där ser vi klippan Petrus. Men här är han inte det. Så då tänker jag att när du möter Jesus, då ser han någonting i dig. Han tänker liksom, Christian ska göra till en pastor. Han är så långt ifrån att vara en pastor som det går att vara. Men får jag bara jobba lite med honom så kanske det kan bli något så småningom. Vet ni, när jag var 18-19 år och berättade för mina bibelskoleklasskamrater att jag började tänka tanken och fundera på att bli pastor. Då skrattade de åt mig. Ska du bli pastor, Christian? Av alla i våran klass. Just du. De skrattade åt mig. Hur som helst, det vi ser liksom är att mötet med Jesus ger oss en ny identitet. Petrus är inte längre Simon, fiskaren, som var liksom ostabil och rörig och impulsiv. Utan han får sin identitet av Jesus. Du klippan. Samma är det med dig. Mötet med Jesus ger dig en ny identitet. Fastna inte i att ja, men du är jag är en före detta son, eller jag har växt upp på det här sättet, jag kommer aldrig kunna bli så. Strunt i det. Hitta din identitet i Jesus. Punkt 6 då, i vers 43. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om. Jesus, Josefs son från Nazaret. Här har vi samma punkt, lärdom som Andreas liksom. Att föra budskapet om Jesus vidare till nya människor är en del av att vara en lärjunge. Håll det inte för dig själv. Försök att förmedla till släkt, barn, vänner, bekanta och så vidare. Det är en del av att vara en lärjunge. Att föra budskapet om Jesus vidare. Och här är det Filippus som hittar Natanael då. Och jag tycker det är intressant. Ja, just det kommer i nästa punkt. Eller nästa bonus. Om vi tittar lite på Natanael från vers 46. Natanael sa till Filippus, från Nazaret, kan det komma något gott därifrån? Filippus svarade, kom och se. Jesus såg Natanael komma och sa om honom, här är en sann israelit som är utan svek. Natanael frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig under fikonträdet. Natanael svarade, rabbi, du är Guds son, du är Israels kung. Ser ni hur Natanael sitter under sitt fikonträd? Jag studerar det lite. Tydligen var det så att det är ganska vanligt att man, alltså i värmen, i Israel, i solen och allting, man satt under ett fikonträd för att få skugga. Och det var ganska vanligt kanske ha en klass där, en skolklass, eller du läste Bibeln eller någonting sånt där. Det var en symbolisk grej också, för att sitta och be, läsa Bibeln, reflektera. Jag tror att det Natanael gjorde under det här fikonträdet, det var att han sökte Gud. Precis det som de pratar om, han och Filippus liksom. Vi har hittat han som det står om i Moselag. Han var ute efter att hitta den där Messias som det står om i Moselag. Han satt där under fikonträdet, bläddrade i sin bibel. Vem kan det vara? Och så läser han liksom, men han ska födas i Betlehem, står det i Gamla testamentet. Och så kommer Filippus och säger, vi har hittat honom. Han är från Nazaret. Och Natanael, va? Nej, han ska komma från Betlehem. Det har jag läst i Bibeln. Liksom. Det kan inte stämma. Har det någonsin kommit någonting gott från Nazaret? Nej. Han är skeptisk. Han är tveksam. Han tror inte på det där. Och så kommer Jesus och säger om honom, här är en sann israelit utan svek. Jag vill att vi ska fastna där lite. Natanael vågade vara skeptisk. Han vågade vara ifrågasättande. Han vågade säga liksom, står det verkligen så i Bibeln? Kan det verkligen vara så? Jag vet inte om jag håller med. Han var ärlig. Han ville verkligen hitta den här Messias. Han ville sitta under sitt fikonträd och läsa Bibeln och undersöka och hitta Jesus. Men det han hörde från Filippus stämde inte riktigt. Så han vågade vara ärligt ifrågasättande. Och Jesus belönade. Märker ni det i texten? Jesus belönar hans ifrågasättande. Du får vara ärligt ifrågasättande. Det är bättre än att liksom bekänna en tro som du inte tror på. Det är bättre att våga vara ärlig med sitt tvivel, med sitt sökande. Och våga säga till Gud, jag fattar inte det här. Jag vet inte ens om jag tror på det. Kan det verkligen vara så här? Jesus belönar det. Och säger, här är en sann israelit. Sen är det värt att notera att man såg ner på Nazaret. Men vet ni vad kristen heter idag på arabiska? Det är säkert någon som kan arabiska här inne. Någon som vet vad det är på arabiska? Jag kan inte uttala det korrekt. Nasara. Bra uttal. Nasara, någonting sånt. Nasara. Än idag, när jag bodde i Israel under en period, då kallade judarna, när de fick veta att jag är kristen, liksom, för Nasrin eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt hebreiska också. Kristna än idag kallas för nasareer i Mellanöstern. Så den föraktade lilla hålan Nasaret har idag givit namn åt kristna över hela världen. Liksom. På arabiska och hebreiska. Det är värt att notera. Kan det komma något gott därifrån? Ja, tydligen. Sista punkten, vers 50. Jesus svarade honom: du tror för att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större saker än så ska du få se. Sen sa han till honom: jag säger er sanningen. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner, stiga ner över människosonen. Jag vill bara avsluta med den här punkten, liksom, att när du blir en lärjunge, det är så mycket mer som du kommer få vara med om, som Jesus kommer att få uppenbara för dig. Du anar inte allt du kommer få vara. Som lärjungarna, de visste inte riktigt vad de gav sig in på kanske. Men vad de skulle få se, alla Jesus helanden, mirakler, bönesvar. Liksom, tusentals människor som får mat, mirakulöst av Jesus. Alltså så många saker skulle de få se och få vara med om. Dramatiskt, häftigt liksom. Också mycket lidande. Men att få se himlen liksom, mitt ibland oss. Jesus säger det, ni anar inte vad ni kommer få se när ni liksom kliver in i Guds rike. Oj, oj, oj. Så det är som att han liksom hintar om att det här är något stort. Att få lära känna Jesus och få liksom se himlen öppen. En ny himmelsk verklighet väntar liksom för den som blir frälst. Och jag tror alla här inne kan vittna om det. Att när du, från den dag du mötte Jesus, så hände något i ditt liv. Och det har du aldrig ångrat. Och det finns så mycket du kan berätta om vad Gud har gjort i ditt liv. Liksom. Ja, här har vi de sju lärjungastegen. Alltså skulle man predika från något annat evangelium skulle man säkert få några andra punkter. Så det här är liksom Johannes evangeliet och liksom hur jag tänker. Så det finns säkert 8 steg om någon annan hade predikat samma text. Liksom. Men peka på Jesus. Dela liksom vittnesbördet med någon. Sök Jesus. Låt han få bli svaret på livets stora frågor. Bjud in människor till kyrkan. Jesus bjuder in. Kom och se. Det avgörande är det personliga mötet med Jesus. Det är där det händer. Liksom. Och då får man en förvandlad identitet. Du blir någonting nytt i Jesus. Och nummer 6. För det vidare. Var en lärjunge som också för nya människor till Jesus. Behöver inte föra dem till dig eller till församlingen på ett sätt. Utan till Jesus så att de får ett möte med honom. Och nummer 7. Det kommer att öppna upp sig en ny himmelsk verklighet för alla som får lära känna Jesus. Som man inte kunde ana ens innan. Det var det. Nu ska vi be tillsammans.